Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Hej där, politiken i TV4, och vi tänkte prata om procenten som i den här allvarliga säkerhetspolitiska situationen än en gång hamnar på bordet. Kraftigt ökade anslag till det svenska försvaret. Men varifrån ska pengarna tas, och kommer det här bli en av de viktigaste valfrågorna i höst? Dessutom vill allt fler i riksdagen hålla i, om vi nu får kalla det så, snuttefilten NATO, tryggheten som vi söker. Nu svänger även Sverigedemokraterna. Välkomna.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun? Med högerpopulistiska partier.
Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Kan
det bara
du
käbbel. Det är bara käbbel.
Kan du...
Det är bara käbbel.
Välkomna till podden Inte bara käbbel, politiken i TV4, med våra extremt kompetenta politikkommentatorer Ann Tiberg, Ulf Kristoffersson, jag heter Johan Makeus. Och det har varit ännu en riktigt tuff, hård vecka, Ulf.
Ja, det är tungt nu. Alltså de här fruktansvärda bilderna man får se från Ukraina, barnsjukhus som bombas och så vidare, det är jobbigt.
Men som journalist, Ann, när det är som tuffast, då är ju också det här uppdraget som viktigast, att förklara, sätta saker i ett sammanhang. Och nu börjar världspolitiken ännu mer påverka svensk politik.
Ja, så är det verkligen. Och man får ju försöka hålla en tydlig riktning i jobbet som man gör i såna här lägen.
Ska vi prata då först om procenten, nämligen hur mycket Sverige ska satsa när Sveriges försvarsförmåga kraftigt ska förstärkas.
Anslaget till det militära försvaret ska öka till 2% av BNP. Och vi ska nå dit så fort det är praktiskt möjligt.
Statsminister Magdalena Andersson på en pressträff i veckan, Ulf. Det är tydliga besked, men vad betyder det här egentligen?
Det är ju lite oklart, men jag skulle ändå säga att det här är något historiskt vi ser, att Socialdemokraterna nu går med på, tidigare var det beslutat en väldigt stor upprustning av försvaret. Med det här som nu sägs så blir det en gigantisk upprustning av försvaret, och det går väldigt fort svängarna. För att bara för drygt en månad sedan så sa Socialdemokraterna nej till att kalla in försvarsberedningen. De sa nej till att lägga på mer pengar på försvaret än vad som redan är beslutat i försvarsbeslutet. Och nu kommer den här omsvängningen. Så att det är ju så tydligt att, och dessutom att man lägger det på NATO-nivå, 2%. Så det är så tydligt att man nu omprövar allt, att kriget förändrar hela den här spelplanen vi har sett tidigare.
Hur stort är det här, Ann?
Jag håller med Ulf om att det är historiskt att Socialdemokraterna svänger. Jag är däremot lite fundersam över det sättet som de presenterar det här på. Det här var en pressträff som man kallar till sent, som äger rum extremt tidigt på morgonen. Man har ingen, det är väldigt tungt på historik och symbolik, tunt på substans. Och regeringar brukar faktiskt inte göra så här, att de presenterar politiska förslag som där det inte finns ett enda papper. Det kom inget pressmeddelande, det kom ingen information till oss journalister om innehållet. Och oppositionen har ju faktiskt ifrågasatt det här.
Och oppositionen sa ju också, man ville ha det ännu snabbare. Statsministern sa ju, så snart det är möjligt, går det att går det att genomföra snabbare än det är möjligt?
Och jag tänker att det öppnar då för någon sorts politisk debatt om vad som är möjligt. Mm. Och av en regering kräver man ju någonstans besked. Det här var ju i sak ett socialdemokratiskt politiskt utspel. Man kan diskutera formen för det, tycker jag. Men, ja. men det viktiga är, om man bortser från den delen som jag faktiskt tycker är rätt anmärkningsvärd, så kan man ju fundera över varför det går så här snabbt.
Mm. Men det oppositionen har ju sagt årtal. De har hållit sig till den här planeringen, de här femårsplanerna som finns för försvaret, och sagt då 2025 ska vi upp till den här nivån 2% av BNP, och Liberalerna har sagt 2024. Så att de har ju varit tydligare med det, och vad regeringen gör, det de säger bara så fort det är praktiskt möjligt. Och det är det man reagerar på, att de inte säger ett årtal, och dessutom finns det ingen finansiering klar för det. Så att det är ju lite märkligt när man gör en sån här jättestor förändring i synen på hur mycket pengar försvaret ska ha, så lägger man inte fram ett genomarbetat underlag.
Och jag tror att det finns två aspekter. Det ena tror jag är att förvaltningsmyndigheter, som för försvaret till exempel, de slår på tvn och förväntar sig att få ett besked från regeringen. Och så får de inte det. Så någon timme senare när man intervjuar ÖB så vet inte han vad han ska svara. För att han har inte fått någon information om hur det här ska gå till. Och det finns ingen målinriktning. Så att säga, det finns ett mål, men det finns inget årtal satt. Och det kanske är rimligt att göra på det sättet.
Kan man beskylla
det? Men det här är ju ett förhandlingsutspel som de gör egentligen.
Men ÖB har ju alltid den hållningen att han kan ju inte reagera på politiska utspel, utan han måste ju reagera på det som faktiskt har beslutats och beställs av Försvarsmakten. Hans uppgift är att leverera det politikerna beställer. Så att för honom blir det ju, han får massor av frågor, hur ska ni klara det, när kan vi då? Och det kan ju inte han svara på.
Men med allt det här dåligt underbyggt, om man nu kallar det så, att man inte hade svar på alla frågor, gav detaljer, varför levererar regeringen det här beskedet så snabbt, så kort då?
Jag tror så här, jag har tänkt på, det tog några år att lära sig att Stefan Löfven var en långsam politiker. Det tog tid för honom att fatta beslut. Och vi i journalistvärlden och i media, och kanske också många som tittar och lyssnar och är intresserade av politik, förväntar sig snabb handling i typ såna här situationer. Nu har vi en statsminister som är snabb i beslutsfattandet. Kanske till och med lite för snabb ibland. Och det tror jag är en förklaring till de här tvära kasten, och naturligtvis att vi är i en extrem situation.
Är hon slarvig där med Magdalena Andersson, tycker du, om hon är för snabb?
Jag vill inte värdera det här, men jag tycker att jag tror att en del reagerar på det sättet. Det skulle inte förvåna mig, men i sak så tror jag att hon vill se handling, och hon vill leverera handling.
Gynnar det Socialdemokraterna? Det är ju ändå ett valår. Gynnar det inte dem att vara snabba när man nu ser omvärlden som den ser ut?
Alltså, min take på det där är att jag tror att de här tre som stod på den pressträffen, alltså Magdalena Andersson, Mikael Damberg och Peter Hultqvist, de är väldigt pragmatiska socialdemokrater som kan, så att säga, många andra, eller det finns andra inom socialdemokratin som har ett ideologiskt djupt rotat ställningstagande emot NATO. De kan liksom inte svänga om så här. Men de tre som stod där, de är pragmatiska. De ser vad är görbart, vad måste vi göra i det här läget. Och därför är de beredda att snabbt komma med då det här signalerar ju en omsvängning även i synen på NATO, i och med att man lägger det på NATO-nivå. Och därför ser de att det här måste göras nu. Vi måste snabbt gå ut. Vi måste markera att vi är flexibla. För att annars så kommer det att skada regeringen och Socialdemokraterna politiskt.
Antiberg håller inte med här.
Jag håller med. Jag tror till och med att det kan vara så att de hade nog gärna velat gå ännu längre. Det är väl inte omöjligt att den här otydligheten kring NATO faktiskt bottnar i en tydlig oenighet kring NATO i det socialdemokratiska
toppskiktet. Ja, men Margot Wallström var ute och skrev en debattartikel då om varför vi inte ska gå med i NATO ungefär samtidigt med det här. Va? Och igår, så, ja, när det här spelas in igår, så ledde jag en debatt med Anders Lindberg från Aftonbladet och Anna Dahlberg från Expressen. Och då Anders Lindberg gav så att säga ett ansikte åt den här socialdemokratiska beslutsvåndan som finns nu i synen på NATO då. Att jag håller på och omvärderar och så var det för emot. Han har ju tidigare varit benhård motståndare till NATO, och det är det som håller på att hända nu. Att Socialdemokraterna måste snabbt anpassa sig till verkligheten.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Besked i Nyhetsmorgon tidigare i morse när vi nu spelar in den här podden fredag den 11 mars. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, sa så här då i NATO-frågan.
Partiledningen kommer givet då, nu då det säkerhetsläge som råder att föreslå valkonferensen att gå lite mjukare fram när det handlar om NATO-medlemskapet. Vi gör en positionsförflyttning. Det handlar om att vi inte utesluter ett svenskt NATO-medlemskap om det är så att läget försämras ytterligare eller till exempel Finland skulle komma ännu längre i sin process med att bli medlemmar, då är vi öppna för att också gå med i NATO.
Så Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson han.
Ja, och en positionsförflyttning här innebär att tidigare uteslöt de ett svenskt medlemskap och nu utesluter de inte ett svenskt medlemskap. Sen är det inte så att de går hela vägen, utan de tänker sig någon sorts pragmatisk hållning där man ska förorda en utredning om det. Och det intressanta här är att det här... Att det går så att säga ganska lätt för Sverigedemokraterna att byta fot här. Till skillnad från Socialdemokraterna som har en enorm vånda, så har Sverigedemokraterna kanske inte ett djupt ideologiskt motstånd mot NATO. Och jag noterade det här för jag gick tillbaka till deras landsdagar i höstas när de hade NATO-debatt. Och den pågick inte så länge. Men och det var inte så många som var uppe.
Men är det vi ser, jag använde ordet snuttefilt i inledningen här, alltså man söker sig till tryggheten. Är det tecken på det att faktiskt fler och fler vill ha någon form av trygghet, om nu NATO är en trygghet förstås?
Ja, jag håller inte riktigt med Anna. Jag tror att Sverigedemokraterna har vånda inför det här, eftersom de är i grunden så skeptiska till sån här överstatliga organisationer, alltså sådana här stora samarbeten, EU och NATO och sånt där alltså de är ju nationalister, de vill att Sverige ska bestämma själv så mycket som möjligt, och då ge sig in i sådana här stora samarbeten har de ju svårt för överlag, så jag tror att de har ganska betydande, även om det kanske inte avspeglades vid förra debatten, så tror jag ändå att de har problem med det här. Och överlag nu så är ju det är ju svårt för Sverigedemokraterna också att komma fram när du ser på flyktingmottagandet och den krisen. Alltså för dem, deras hållning med nollinvandring och sånt blir ju också väldigt svårt att hantera. Nu svänger de när det gäller NATO-medlemskap och håller på att lägga om kursen. Hur ska de göra med flyktingmottagande i den här situationen när det är en sån stark folklig vilja att hjälpa till?
Alltså det här med ideologiskt motstånd, jag tror så här att det går naturligtvis att hitta skäl till att de är emot NATO, men när man letar efter sakargumenten i både skrivningar i deras dokument och de är inte särskilt, det stora sakargumentet som dyker upp i talarstolen som en person nämner, det är att vi ska vara neutrala mellan stormakterna, vilket kanske inte riktigt är så gångbart just nu som argumentation, och som faktiskt jag uppfattar Jimmy Åkesson har fått backa rätt hårt ifrån, för att de har fått rätt mycket, blivit rätt illa åtgångna för det. Och i det läget så upplever inte jag att det känns inte som att de tycker att det här är någon stor sak. Sen går det säkert att hitta en argument som de har använt tidigare.
Men oavsett vad som...
Men det här är inte deras tunga, stora, viktiga profilfråga. Det är inte det.
Men oavsett vad som sägs i svensk politik, hur man positionerar sig. Vi hörde Åkesson säga också här att man tittar på Finland. Dels om läget försämras och dels hur Finland agerar. Kommer vi på några omständigheter gå en annan väg än Finland om de nu närmar sig NATO?
Nej, det tror jag blir väldigt svårt. Det har vi pratat om tidigare, att Sverige och Finland går verkligen hand i hand. Och jag tycker det förstärks också. Alltså när Magdalena Andersson gjorde det här uttalandet, hon fick mycket kritik för att inte NATO-ansökan nu, för det skulle då destabilisera ytterligare. Sen morgonen efter, tror jag det var, så var Finlands försvarsminister var väl ute och gjorde ett uttalande om att inte NATO-ansökan nu fel till. Så att det är lite grann att de hjälper varann, ja, då också.
Fast här håller inte jag riktigt med dig, för Sverige och Finland har inte gått hand i hand de här senaste veckorna, utan snarare är det så att...
Nej, jag menar längre perspektiv.
Ja, absolut. Ja. Men just nu har Sverige och Finland varit helt osynkade, och det har ju inte varit bra i något av länderna. Så att det som försvarsministern gjorde när han igår gick ut, i torsdags då, gick ut och så att säga räddade Magdalena Andersson genom att säga att det är inte aktuellt att gå med i NATO nu. Det var just, ett sätt att försöka synka i efterhand.
Ja, men de har haft problem med samordningen.
Stora
nu.
Problem.
Absolut, va? Men de söker ändå efter enighet. De vill ha den enigheten på längre sikt, och den är ju liksom djupt rotad från det, ja, historiskt liksom, bygger ju den svenska säkerhetspolitiken på att vi går hand i hand med Finland.
När Sveriges försvarsförmåga kraftigt ska stärkas så låter det som att det kostar pengar. Mycket mer pengar. Om försvarsanslaget hade varit 2% av BNP då, som Magdalena Andersson pratade om det hade varit det förra året, ja, då hade det motsvarat 108 miljarder istället för 66 miljarder som var fallet. Man undrar ju, varifrån ska alla pengar tas, Ulf?
Ja, och i år 113 miljarder. Det var alltså idag... I år är försvarsbudgeten 71 miljarder, och skulle man upp till 2% i år, då skulle det vara 113 miljarder. Man skulle alltså behöva lägga på 42 miljarder. Det är oerhört mycket pengar. Och där gick ju Mikael Damberg på den här pressträffen ut och gjorde liksom en socialdemokratisk klassisk manöver och pekade på skattefrågan.
Situationen kräver därför en diskussion här och nu om hur vi förstärker statens intäkter på ett hållbart och solidariskt sätt så att vi kan stärka Sveriges säkerhet. Man kan se det som en beredskapsskatt. Att när vi bygger ut försvaret så ska vi alla bidra efter förmåga.
Sa finansminister Mikael Damberg, beredskapsskatt, det var nytt.
Ja, det har faktiskt funnits som begrepp långt tidigare, men när... Mikael Damberg säger beredskapsskatt här, så behöver det inte. Han förklarade ju inte, han redde ju inte ut vad han menade med det. Men sen i intervjuer efteråt så framkom det att ja, det skulle kunna vara en ny värnskatt, det skulle kunna vara en bankskatt som man har försökt med tidigare och så vidare. Jag googlade på ordet beredskapsskatt, och det enda träffen jag fick, det var i en offentlig utredning 1975 när det handlade om varuförsörjning i kristid. Och då användes ordet beredskapsskatt som någonting man skulle lägga ovanpå momsen. Men det avfärdades gärna som en dålig idé. Men det var ju ett annat sammanhang då.
Men jag tror att det är ganska tydligt att han är ute efter återinföra värnskatten, vilket vore en enorm ironi när nu Liberalerna nästan har förintats genom att det januariavtalet, gå in i det här januariavtalet, och då det de tjänade på det var att man slopade den här värnskatten som låg på de allra högsta inkomsterna. Och om man nu skulle återinföra den och samtidigt som Liberalerna håller på att försvinna ut ur riksdagen, det skulle ju vara otroligt stor, skulle verkligen sätta liksom deras nederlag i blixtbelysning.
Jag uppfattar det med att man det här till inrikespolitik också. Alltså det där var ju en släng till Moderaterna som har då, när de har förespråkat att höja försvarsbudgeten till 2%, så har de sagt att det kommer att gå ut över allt annat. Det blir tuffa prioriteringar. Alltså de menar att vi ska inte höja några skatter utan vi ska spara på annat. Till exempel ta bort familjeveckan. Mm. Då gör de inrikespolitik av det och nu svarar Mikael Damberg med att ge en känga åt Moderaterna. Att ja. Det, jo, det kommer
och,
att kräva skatter.
Och det för ju tillbaka det här till hela det här det politiska i det här utspelet som gjordes med den här pressträffen. Mm. Att så att säga gå oppositionen som har krävt de här ökade anslagen till mötes men säga också vi vill förhandla med er om hur det här ska betalas. Mm. Och sen dessutom lägga på att det ska ske genom höjda skatter. Moderaterna har ju svarat direkt med att säga att ja, men vi ska sänka biståndet istället.
Ja, ta bort så att, familjeveckan.
Ja, de så att det, nu är det liksom ett kattrakande utan dess like. Kan
och,
vänta.
Och nu blir det då inrikespolitik. Om man, inte kan, om man nu googlar beredskapsskatt och hittar träffar på det som Ulf gjorde så undrar jag om man ska googla nästa ord som också kommit upp och som väl gör att man känner valets vindar i höst redan nu.
Ja, väldigt tuffa och höga priser just nu. Putinpriser vid pumpen.
Putinpriser som drabbar både människor som ska åka till och från jobbet, skjutsa barnen till träningar, men också företag.
Men det är också tydligt att det är Putinpriser vid pump.
Jag hörde finansministern kalla det för Putinpriser. Jag vill ändå säga att det är också Dambergpriser.
Jag sitter här och googlar på min telefon i studion. Jag hittar inga träffar på varken Putinpris eller Dambergpriser. Men tydligt kanske att det är valår.
Absolut. Och det här har faktiskt varit en visa på Twitter. Mm, det har varit mycket bråk om de här uttrycket Putinpriser.
Vår kollega Micke fångade upp det här. Väldigt skickligt får man ju säga. Men vad är det vi ser här? Putinpriser. Man skyller någonting på någon annan. Och det...
Ja, men det är ju lite... tacksamt för Socialdemokraterna nu att man kan använda det här argumentet som ju delvis är rätt men delvis kanske finns andra förklaringar för att de har fått så mycket kritik för energipriserna och att det har använts så mycket som ett slagträ. Mm. Och så hittar man på det här ordet och så försöker man vrida fokus åt ett annat håll. Så att,
gammalt intressant. Politiskt rävspel, det är det politik handlar om också.
Jag hoppas nu då att man snart Google får fatt på de här orden, Putinpriser och Dambergpriser och andra priser också, så att det kommer alla till del. Ant Iberg, Ulf Kristoffersson, tack så mycket för att ni satt bredvid mig. Tack för att ni lyssnade och tittade. Den här podden finns där poddar finns och på TV4 Play. Maila gärna oss om ni har synpunkter. Inte bara chabel@tv4.se. Synpunkter, frågor och annat. Vi säger nu tack för idag.
Podplay.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.